Harpsund tur och retur av Per Schlingmann. Prolog. Tunnelbanans gröna linje, Stockholm. Tunnelbanevagnens dörrar slår igen och Lena Nilsdotter sitter i den sista vagnen med ben och armar i kors. Den ena foten rör sig spasmiskt. Händerna är knutna. En svag odör av svett kan anas. Hon hoppas att den är kvardröjande och inte kommer från henne. En irriterande tomburk rullar runt längre fram. Blicken fastnar på en reklamskylt som försöker få kunder att hyra bil över sommaren. En äldre kvinna, tydligt ärrad av ett långt liv och med kritvitt hår, sätter sig på andra sidan mittgången. Hon ställer sin Dramaten framför sig och tar upp en tidningssida och börjar lösa sudoku. Lena betraktar henne och önskar att hon nu, i just detta ögonblick, kunde leva samma bekymmersfria liv som kvinnan tycks göra. Då vibrerar mobilen. Hon darrar när hon läser meddelandet som är tänkt att ge henne kraft och kurage att våga göra det hon nu ska göra. Det återstår bara 3 stationer och en kort promenad. Flera gånger har hon övervägt olika handlingsvägar men inte funnit något alternativ till att mötet måste ske på tu man hand. Allt annat vore att passera gränsen för anständighet. Du gör rätt, stod det. Om och om igen rättfärdigar hon sitt beslut. Du gör rätt, Lena. Nu är det bara att skrida till verket. Stänga av känslorna och säga vad hon måste. Hon promenerar genom ett välmående villakvarter, korsar en grusbelagd garageuppfart och står framför husets entré. Klockan är 17.03. De hade bestämt att hon skulle komma förbi vid 5-tiden. Hon tittar ner på sina svarta låga Dr. Martens, sparkar undan ett löv som fastnat i dörrmattan, tar ett djupt andetag och trycker på dörrklockan. Nu finns ingen återvändo. 3 veckor tidigare. Kapitel 1. Statsminister Elvira Kropp. Sundre, Gotland. Det är otroligt att du orkar. Du ska alltså gå från statsminister till statsministerfru, säger den före detta partiledaren till Elvira Kropp där de sitter på hans landställe i Sundre socken, så långt söderut på Gotland man kan komma. Kalkstensgården är nyrenoverad, men mycket av det som en gång var boningshuset har bevarats. Den är belägen en halv kilometer från vattnet. Utsikten är ändå fri. Mot havet ligger det typiska allvaret med dess låga växtlighet och vastarna som skapar kvadratiska mönster. Det enda som stör den idylliska bilden är en äldre gulnad husvagn nere vid vattnet. Stämningen är behaglig och avspänd. Miljöministern och Elviras livskamrat Ann-Louise Hegel har varit ovanligt tyst under kvällen. Kanske beror det på att Elvira och hennes företrädare hållit igång samtalet och inte släppt in henne. Och på att Ann-Louise känner sig utanför. För trots att världen, den äldre manliga partiledaren, aldrig var framgångsrik och är mycket olik Elvira, känner de ändå samhörighet. Enbart den som varit partiledare förstår vad uppdraget egentligen innebär och hur ensamt och utsatt jobbet kan vara. Speciella band uppstår. Det finns en sak Elvira särskilt gillar med honom, och det är att han, till skillnad från de flesta avgångna partiledarna, inte sålt sig till någon lobbyingfirma. I och för sig har han med ålderns rätt och efter avslutat värv tagit det lugnt, men ibland ändå ägnat sig åt välgörenhet. Ja, jag vet, det är galet, svarar Elvira och tar en sista slurk ur glaset. Till plockmaten, som bland annat bestod av rökta räkor från Bushviks rökeri och lammracks från Olsvennegård, har de druckit en rund Shiraz. Men det vi gör är viktigare än personliga prioriteringar. Om det efter mig, som Sveriges första kvinnliga statsminister, kommer ytterligare en kvinna är jag inte en parentes. Då har vi på allvar skapat en förändring. Ann-Louise lägger handen över Elviras. Och det ska vi göra. Hon ser henne i ögonen. Jag ska göra ett besök på damrummet, sen kanske vi kan åka. Jag känner mig lite trött. Efter en händelserik Almedalsvecka har de två valt att stanna kvar på Gotland för några dagars välbehövlig vila.